Kära himmelske fader, jag vill tacka dig för att vi får samlas här den här vackra dagen. Tack att vi får vara här utomhus och vi får njuta av solsken och allt möjligt som du ger oss. Jag ber Herre att du ska sända din ande till oss. Den som inspirerade profeterna i gamla testamentet och nya testamentet och i vår tid. Jag ber Herre att samma ande ska komma och vara med oss nu i det att vi studerar ditt ord. Öppna våra sinnen, hjälp oss att förstå vad du har att säga till oss. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Som ni ser på ett studieblad där så har jag skrivit om profetians ande. Jag vill berätta ett vittnesbörd för er. Vi kommer att ha dop här nu på lördag. Och det ser jag otroligt mycket fram emot. Det är 3 personer som har beslutat sig för att bli döpta. Amen. Och jag minns, det får mig att tänka på när jag blev döpt. Innan jag blev döpt så studerade jag tillsammans med en pastor som heter Tobias Edlund. Och vi gick igenom olika läror utifrån Bibeln. Och sen var det så att en av de här lärorna i Adventistsamfundet handlar om den profetiska gåvan. Om det talas om Ellen White, det talas om hennes verksamhet. Och jag började att studera om Ellen White på nätet också en hel del. Och jag hittade en hel del kritik, en hel del argument mot att Ellen White skulle vara trovärdig, att hennes budskap skulle på något sätt komma ifrån Gud. Och det här fick mig att börja ifrågasätta henne och fundera på vad är det verkligen för en. Är det verkligen sant det här som jag har blivit uppvuxen med att tro på till viss del? Jag gick faktiskt så långt att jag skrev ut alla de här anklagelserna. Jag gick till pastorn, till Tobias och hans fru, Leanne. Och jag la de här papperna på bordet. Jag sa att vet du, jag vill bli döpt endast om jag kan få svar på alla de här frågorna. Alla de här invändningarna mot Ellen White. Och om jag kan få svar på dem, då finns det ingenting som skulle hindra mig från att bli döpt. Men hittills, jag kunde inte säga att jag vill stå för det här samfundet om det var så att det var en falsk profet som var upphovet till rörelsen. Så nu fick Leanne en hel del arbete att göra. Hon satte sig in i alla dessa frågor. Men efter en vecka då så började vi att studera de här. Vi började gå igenom dem punkt efter punkt. Och för mig så var det här otroligt övertygande. Jag såg att sakerna var ryckta ur sitt sammanhang. Jag såg att den kritiken som hade riktats emot Ellen White var enligt min beskrivning utan någon som helst grund. Och det är det. Men ja, och efter det då, jag blev döpt. Jag började läsa Ellen Whites böcker. Vägen till Kristus började jag att läsa. Och det var en av de böckerna som verkligen förändrade mitt liv. Jag förstod vad det innebar att vara kristen. Jag förstod vad det innebar att vända sig till Gud. Att bli omvänd. Jag började läsa Den stora striden. Och det gav en enorm väckelse i mitt liv. Jag förstod att vi lever i den sista tiden. Att vi har ett budskap som behöver gå ut till hela världen. Och jag skulle aldrig ha varit där jag är idag. Jag skulle aldrig ha varit här i Finland och undervisat er här om det inte hade varit för profetians ande, för gåvan som jag tror Gud har gett till sin församling i sista tiden. Det är en tröst och ett stöd i vardagen för mig. Jag läser de här skrifterna dagligen och när jag blir missmodig ibland så kan jag alltid finna en tröst och en styrka i det budskapet som Gud har gett. Så däremot så vet jag att det finns en hel del kritik runt om, även inom vårt samfund, kring just Ellen White. Och därför så känner jag, har jag känt nu den senaste tiden, att det här är ett budskap som jag skulle vilja studera noggrannare och berätta lite om min erfarenhet, berätta om vad jag har funnit om just den profetiska gåvan. Så det är det som vi ska göra här tillsammans. Jag tror och ber och hoppas att det ska kunna vara en stor välsignelse för oss alla. Jag skulle vilja börja med att titta på vad en profet är för någonting. Och om ni har era biblar så får ni gärna slå upp. Eller ni har i och för sig det där studiebladet så ni kan hänga med på det. Hebreerbrevet kapitel 1, vers 1-2. Och det står så här. Eller någon kan läsa den. Så slipper jag läsa allt det här. Ni kan turas om och läsa.
Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son.
Okej. Okay. Så fråga. Hur talade Gud till fäderna enligt den här versen? Genom profeterna. Det är intressant. Och det var, om man läser, ni kan läsa de andra verserna också sen. Men faktum är att Bibeln lär att en profet, det är inte bara någon som kan förutspå framtiden. En profet är faktiskt Guds språkrör. Det är sättet som Gud kommunicerar till oss igenom. Och vi kanske undrar, varför kan inte Gud tala till mig på något annat sätt? Varför kan han inte tala med en hög röst som åska och dån? Varför kan han inte låta skriva stora eldtecken i himlen så att jag ser, aha, det här är vad Gud vill att jag ska göra. Men faktum är, det är inte så som Gud har beslutat att han kommunicerar, utan han har valt en metod som kallas för profeter för att kommunicera till mänskligheten. Ibland så har han talat genom en hög röst, till exempel på, någon som kan tänka på ett exempel. På Sinai berg talade han själv med en hög röst. Vad sa du?
Grekar som kom till Jesus.
Precis. Exakt. Där, det kom en röst från himlen. Också när Johannes döparen döpte Jesus. Så kom det en röst från himlen. Så vissa tillfällen så har Gud talat på det sättet. Men hans primära sätt att kommunicera på är genom profeter. Och vi kanske säger, men är inte det här Guds ord som vi har i vår hand? Är det inte Bibeln som Gud kommunicerar till oss genom? Och det stämmer, eller hur? Men fråga, hur kom Bibeln till?
Genom profeterna,
precis. Vi har några texter där i Matteus evangeliet 26:56 så står det: allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Så helt enkelt, det här är bara profeternas skrifter, det som de skrev ner. Andra Petrus brevet 1:20-21. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Så det skulle inte finnas någon bibel om det inte vore för profeterna. Så det är fortfarande samma sätt som Gud kommunicerar till oss genom. Så profeter är viktiga. Hur är det då? Hur blir man en profet om vi ställer den frågan? Man får en kallelse, precis. Det är inte genom någon lång utbildning. Jag ska gå till profetskolan och sen så efter 3 års utbildning så är jag färdigutbildad, legitimerad profet.
De hade det,
var för att den var ledd av profeter. Inte för att man blev profet automatiskt efter det. Men vi kan titta här i några av de här verserna. Någon kan läsa första Korinterbrevet 12, vers 8-11. Ingen som vågar. Okej. Så vem är det som ger den profetiska gåvan enligt de här verserna? den helige ande, eller hur? Efter sin vilja så väljer han ut att den och den personen ska vara profeter. Är det så att alla får den här kallelsen, eller alla kan få den här kallelsen? Om ni är där i första Korinthierbrevet så kan ni kolla i vers 29. Första Korinthierbrevet 12, vers 29. Någon vill läsa den versen också? Någon som har Bibel som kan läsa den.
Det är väl alla apostlar, det är väl alla profeter, det är väl alla lärare, det är väl alla kraftgärningar.
Mm. Okej. Okay. Så vad är svaret? Är alla profeter?
Nej.
Nej, alla är inte profeter. Så det är inte så att det är någonting som alla får, utan det här är en speciell kallelse som Gud ger, som Guds ande ger till vissa personer som han kommunicerar igenom. Men hur vet man då om man är kallad till att vara profet? Är det så att jag känner någon bubblande känsla inom mig? Eller jag kanske tänker att det går upp för mig en dag när jag ligger och filosoferar att ja, jag är nog profet. Vissa människor tänker att det är på det sättet. Att de får någon ingivelse att de känner nu det här måste jag ge. Och sen så tänker de jag är nog profet. Men låt oss titta på några verser om hur man vet att man är profet. I fjärde Mosebok 12 och 6. Och sen kan någon annan läsa Hosea 12 och 10. Det är vi på andra bladet här nu. På bokstaven C. Om någon kan läsa fjärde Mosebok 12 vers 6. Och Hosea 12 och 10.
Hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er. Ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm.
Aha! Så om det finns en Herrens profet, hur vet man att man är profet?
Man får en syn.
Man får en syn eller man får en dröm eller någonting i det slaget. Mia, vill du läsa Hosea 12:10 också?
Jag har talat till profeterna, jag har givit dem många syner och genom profeterna har jag talat i liten.
Mm. Så profeterna talar Gud till genom syner och liknelser och drömmar och sådana här saker. Så, men ja, hur många har haft en dröm någon gång? Nästan allihopa. Okej, okay. Okay, är vi alla profeter då? Eftersom vi har alla fått drömmar. Nej, inte riktigt. Alltså bara för att man har en dröm så betyder det inte nödvändigtvis att man är en profet. Utan det är väldigt speciella kännetecken som följer en dröm om det är en dröm ifrån Gud. Och vi ska titta på några av de här exemplen. Det är faktiskt så att enligt Bibeln så sker det konkreta tecken och under i samband med de här synerna. Övernaturliga tecken och under som utan tvekan visar att det här verkligen kommer ifrån Gud. Så man behöver inte ligga och fundera på, var det där från Gud? Kanske är kallad till att vara profet? Nej, om du är kallad till att vara profet så har du ingen tvekan om saken. Då är det uppenbart. Men vi ska läsa fjärde Mosebok 24, vers 16. Det här talas om Biliam. Och vi ska se vad som hände med honom när han fick en syn ifrån Gud. Om någon kan läsa det.
Han skådar syner från den allsmäktige när han faller ner och får sina ögon öppnade.
Aha. Så vad hände när han fick en syn?
Faller ner.
Han föll ner? Och vad mer? Han får sina ögon öppnade, okej. Okay. Intressant. Vi kan titta i Daniel då. Vad hände med Daniel? Det står så här. Jag blev ensam kvar och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Okej, så där har vi återigen, han förlorar sin kraft. Färgen vek ifrån mitt ansikte så att det blev dödsblekt. Och jag hade ingen kraft kvar. Då jag hörde ljudet av hans tal, och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Jag hade inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre andas. Han som såg ut som en människa rörde på nytt vid mig och styrkte mig. Okej, så vad hände med Daniel när han fick en syn? Han föll ner också. Vad hände mer?
Dödsblek,
precis. Och hur var det med hans andning? Kunde han andas? Han säger att jag förmår inte längre andas. Intressant. Daniel andades inte när han hade den här synen. Apostlagärningarna 9, 8-9 så ser vi en annan sak som hände med Saulus. Eller Paulus som han sen blev kallad. Det står att Saulus reste sig upp från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog då honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Så efter att Saul, ni minns vad som hände, han gick på vägen till Damaskus och han såg den här stora synen. Jesus uppenbarade sig för honom och han kunde inte se på 3 hela dagar. Det var så fantastiskt ljust och strålande. Så det dröjde lång tid innan synen blev återställd för honom. Så sådana här saker inträffade i samband med när Bibelns profeter fick en syn. Bileam hade sina ögon öppna. Daniel andades inte. Paulus var omedveten om det som skedde runt omkring honom. Och kunde inte på ett långt tag se efter att han hade fått sin syn. Men de styrkte sen utav Herren och de kunde tala Guds ord. Nu med Guds ande så är det så att han ibland kallas, han har lite olika uppgifter. I Jesaja 11, vers 2. Ja, förresten, är det någon som har läst i Uppenbarelseboken 1 och 4 när ni har sett att det står Guds 7 andar? Är någon som funderat på det någon gång? Vad betyder det? Ingen som... Du har hört det, ja. Okej. Okay. Jag tyckte det är jätteförvirrande. Det står om Guds 7 andar. Ni kanske inte har läst det. Men... Det betyder inte att Gud har 7 andar, men det betyder att Guds andar, eller Guds ande har olika uppgifter. Han kallas då för olika saker. Jesaja 11, vers 2 så står det att han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och krafthetens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Så den helige ande kallas olika saker när han utför olika uppgifter. Är ni med på det? Till exempel i Efesierbrevet där så står det att han kallas för vishetens och uppenbarelsens ande. Och när Guds ande verkar i en profet så kallas han för profetians ande. I 1 Korinthierbrevet 14 så står det profeternas ande. Det här ska vara profeterna. Den helige andes uppgift är att vittna om Jesus. Och vi ska titta i Uppenbarelseboken kapitel 19 vers 10. Därför så står det på följande, eller låt oss läsa först Första Petrusbrevet kapitel 1. Första Petrusbrevet kapitel 1 vers 10 till 11. Det står det så här. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Så fråga, vems ande var det som talade genom profeterna? Mm-hmm. Ser ni det? Det är Kristi ande som talade genom profeterna. Det är alltså Jesus eget vittnesbörd som profeterna ger. Är ni med på det? Så därför så kallas, om vi går till Uppenbarelseboken 19 och 10, så kallas också Jesu vittnesbörd för profetians ande. Det står så här: jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa det till mig: gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe, ty Jesu vittnesbörd är vad då? Profetians ande. Och profetians ande är den som... Ja, förresten, låt oss titta på den här versen. Vem är det som har Jesu vittnesbörd enligt de här verserna?
Johannes.
Johannes och vem då?
Ha?
Johannes och hans bröder, eller hur? Då kan man undra, vem är Johannes bröder? Låt oss gå till Uppenbarelseboken 22, vers 8-9. Om någon kan läsa den versen.
Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, stod jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig. Men han sa det till mig: nej, inte så. Jag, Gud, känner det liksom du och dina bröder, profeterna och alla det som ska vara på orden. Gud ska du tillbe.
Så vem är Johannes bröder enligt det här? Profeterna. Så hänger ni med? Det är Johannes bröder som har Jesu vittnesbörd, som har profetians ande. Och enligt den här versen så är Johannes bröder profeterna. Så allt som...
Samma stod även i 1 Korinther 14.
Ja, precis.
Profeternas ande behärskas av profeterna.
Exakt, exakt. Det är bra poäng faktiskt. Profeternas ande behärskas av profeterna. Med andra ord, det är... Profetians ande innebär att det är en profet ibland oss. Och det är, återigen så ser vi det här, att profetians ande är en helig ande som verkar i en profet. Det är poängen med det där. Så när vi, om vi nu har tittat på de här olika punkterna om vad en profet är för någonting och hur den profetiska gåvan fungerar, så måste vi sen titta på frågan: finns det någon orsak att förvänta oss profeter i vår tid? Och det här är en viktig fråga. För jag vill säga en sak till oss. Om det är så att vi tror på att det finns en profetisk gåva i Guds församling nu, men det inte finns något bibliskt stöd för det, så har vi inte speciellt mycket att bygga på. Då är vårt samfund precis samma sak som Mormons kyrka, som säger att nu har vi kommit med en annan profet som har ersatt Bibeln och nu ska vi lyssna till Mormons bok istället för till Bibeln. Ni kanske har hört de tankarna förut, att vi har, och vissa anklagar adventisterna för det. De säger: ja, ni tror på Ellen White istället för Bibeln. Och jag skulle vilja säga redan nu, jag tror att vi kommer att se det, att orsaken till att vi tror på Ellen White, att hon är en profet, är för att Bibeln talar om en profetisk gåva i sista tiden. Vi tror på Ellen White för att vi tror på Bibeln. Och om vi vill hålla fast vid Bibeln, så måste vi erkänna att det borde finnas en profet i de sista dagarna. Och det kanske är radikalt att säga det, men jag tror att vi kommer att se det när vi studerar om lagen och profeterna. Låt oss gå till Amos kapitel 3. Eller någon kan läsa Amos 3, vers 7 där.
Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna.
Så hur mycket gör Herren utan att uppenbara det för profeterna?
Ingenting.
Ingenting, wow. När Gud ska göra någonting stort, så sänder han information genom sina språkrör, profeterna. Till exempel när Gud skulle förstöra världen med en stor flod, sände han en profet för att varna dem för det? Vad heter den profeten?
Noa,
ja. Och även Enoch var före floden där. När Gud skulle förgöra Sodom och Gomorra sände han någon profet, eller uppenbarade han det för någon profet. Aha. Eller hur? Minns ni att han sa, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Minns ni att han sa så? Ni har referensen där i första Mosebok 15, vers 13. I första Mosebok 41 så står det också om att det skulle komma en stor torka över Egypten. Men innan Gud lät det hända så uppenbarade han det för en annan profet. Och vem var det? Josef, eller hur? Ja, farao fick en dröm och sen så kom Josef och uttydde den drömmen. När Gud skulle föra sitt folk ut ur Egypten så uppenbarade han en annan profet, eller han uppenbarade för en annan profet, och vem var det? Moses, ja, precis. Och vi ser det här gång på gång. När Nineve hade uppfyllt sina synders mått så skulle de förstöras. Men Gud sände en profet först till Nineve. Och det var han som inte ville åka dit. Jona. Han hamnade efter att Gud hade ordnat omständigheterna lite grann. Så att han blev övertygad om att, eller övertalad om att åka dit. Så gick Jona och predikade. Men sen förstördes inte staden. Varför inte?
För att det var ett villkor på att
förstöra den. Faktum är att Jona gav faktiskt inget villkor. Han bara gick runt och sa om 40 dagar så ska staden förstöras. Det gick han och predikade. Men folket omvände sig. Och Gud drog tillbaka sina domar. En intressant berättelse som vi kanske kommer tillbaka till sen. Men vi kan se det här gång på gång. Jeremia sändes för att uppenbara hur lång tid Guds folk skulle vara i fångenskap. Jeremia 29:10. Och när Guds folk kallades ut ur fångenskapen ur Babylon så styrktes de av uppenbarelser och syner från profeterna Zakaria och Haggai. Men ibland så händer det att människor är ovilliga att lyssna på profeter. Kan sånt hända någon gång? Man kanske har upplevt det i sitt eget liv. Man har läst någonting och så tycker man, där kan jag inte, där vill jag inte följa. Det var ingenting nytt. Det hände med Guds folk under historien. I Zakaria 7, vi kan läsa det. Zakaria 7, vers 11-13. Om någon vill läsa de verserna.
Men de ville inte göra på detta, utan tjänade emot ströjlighet och tillslöt sina öron för att slippa höra. Ja, de gjorde sina hjärtan hårda som diamant för att slippa höra den lag och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom forna tiders profeter. Därför utgick stor vrede från Herren Sebaot. Och det skedde att liksom det inte hade velat höra när han ropade, så sa den här Herren Sebaot, jag vill inte höra när det ropar.
Tack. Intressant. Nu ser vi att Guds folk förkastade Guds lag. De ville inte lyssna på honom, de ville inte följa Gud. Och de förföraktade profeterna. Och Gud sa att om ni fortsätter så här, så kommer jag att sluta att lyssna till er. Jag kommer att sluta att kommunicera med er. För ni vill inte lyssna ändå. Varför ska Gud kommunicera med oss om vi vägrar att lyssna? Och Bibeln säger det att när Guds folk förföljt och föraktar profeterna och Guds lag speciellt, så varnade Gud att han skulle ta bort också den profetiska gåvan. Det har hänt tidigare i historien. Eller vänta, vi kan titta på en annan text. Det är Apostlagärningarna 5. Det finns inte med i ert studieblad där. Men Apostlagärningarna 5 är en annan sån vers som visar det här. Hur viktigt det är att lyda Gud. Apostlagärningarna 5, vers... Ska vi se vad den är. Vers 32. Om någon kan läsa den versen. Ingen som har bibel. Okej, du kan läsa på finska, vi förstår säkert.
Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.
Aha. Så vem är, vem ger det Gud en helig ande till, enligt den här versen? Aha. Intressant va? Gud ger sin helige ande till de som lyder honom. Så om det finns ett folk som går, som vänder sig bort ifrån Gud, som inte vill lyda Gud, som inte vill lyssna till hans lag, då kommer inte Gud sända sin ande till det folket. Det hade hänt i historien, i Israel, tidigare i historien. Under domartiden så står det att, och jag läser från ett studieblad här, att var och en som gjorde vad han själv, var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Är inte det kanske dagens samhälle vi lever i? Var och en gör det som de själva ansåg vara rätt. Man lever bara, det fanns ingen lag som sa att det här ska göras, det här ska inte göras. Och som ett resultat av det här moraliska avfallet ifrån Guds lag så läser vi i första Samuelsboken 3:1 att Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Och ser ni det? När synerna, när Guds folk vänder sig bort ifrån Guds lag, då drar Gud också tillbaka sina profetiska syner. Det här mönstret ser vi gång på gång i Bibeln. Och ni kan titta på de där andra verserna, men vi kan titta i Klagovisorna. Någon kan läsa Klagovisorna 2, vers 9 från studiebladet.
Hennes portar sjönk ned i jorden, han rökte och krossade hennes bomar. Hennes konung och furstar lever bland hedningar, ingen lag finns mer. Hennes profeter får ej heller någon synd från Herren.
Gud, eller det här hände då i Israels historia, att det fanns ingen mer lag i Israel och därför fick inte heller profeterna någon syn ifrån Gud. Mika 3, vers 57. Det står så här, så säger Herren, om de profeter som för mitt folk vilse, om de som ropar allt står väl till så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. Därför ska en natt utan syner komma över er och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk över dem. Siarna ska stå med skam och spåmännen blygas. De ska alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. Okej, så ser ni här att när Guds folk förkastade hans lag, återigen, då drog Gud tillbaka den profetiska gåvan. Han förutsatte att det ska komma en natt av mörker. Där inte, Gud inte kommer tala till sitt folk direkt längre. Och det kan låta hemskt. Hur ska vi kunna veta vad Guds vilja är för oss i så fall? Och det här är en allvarlig lärdom för oss. Och det kanske kan få oss att fundera på varför har vi inte fler profetiska syner och drömmar idag? Ellen White skrev att hon fick se orsaken till att det inte var fler syner på sistone. Det var för att de inte har uppskattats av församlingen. Vad betyder att uppskatta en syn?
Sätta värde på det.
Betyder det att jag tänker, ja visst, de är bra att ha och jag låter dem vara i hyllan? Om jag värdesätter någonting, om jag värdesätter en bok till exempel, betyder inte det att jag kommer att läsa den då? Jag kommer att studera det, jag kommer att ta vara på det. En allvarlig fråga som vi kan ställa oss. Uppskattar vi den här gåvan som Gud har gett till församlingen? Låt oss inte falla under samma dom som Israel gjorde. Men Gud lämnar inte sitt folk i mörker, utan han gav ett löfte i Malaki kapitel 4. Och det är sista boken i Gamla testamentet. Sen så kom det en natt utav mörker ända fram till Nya testamentets tid. Men i sista boken i Gamla testamentet så ger Gud ett löfte, sista verserna till och med. Och någon kan läsa vers 4 till 6. Här finns ett löfte. Kom ihåg lagen. Kom ihåg min tjänare Moses lag. Som han fick på berget Sina. Vilken lag var det? Precis. De 10 budorden. Om Guds folk återvänder till de 10 budorden. Då skulle Gud också sända profeten Elia. Innan Herrens dag kommer. Den stora fruktansvärda. Och vi ser uppfyllelsen, en delvis uppfyllelse i det i Johannes döparen som kom i Elias ande. Det var inte den bokstavliga Elias som skulle komma, men i hans ande och kraft skulle en profet komma. Och Johannes döparen var en utav dem. Han förberedde vägen för Jesu första ankomst. Och ni kan läsa det i de där verserna, Lukas 1:17 och Matteus 11:11-14. Och som ett resultat utav att de tog emot Johannes döparens budskap, de började följa Guds bud igen, så utgöt Gud sin ande över Nya testamentets församling. Och vi har en stor variation utav gåvor som finns i den nytestamentliga församlingen. Men det uppstod någonting efter att apostlarna hade gått bort. Och det var ett stort avfall inom kristendomen. I Apostlagärningarna 20, vers 29-30, så säger Paulus om vad som ska hända. Han säger att jag vet att när jag har lämnat er skall rovlystna vargar komma in ibland er. De skall inte skona jorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Okej, så det skulle komma folk ifrån den kristna församlingen. Från deras egen krets. De skulle förvränga sanningen. Och Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 2-3 står det också. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och den här avfallsmakten vet vi om vi studerar profetiorna. Vi ser att det uppfylldes i den stora kompromissens tid på 300-talet efter Kristus med Konstantin och hela den här biten. Men det var en speciell sak som antikrist skulle angripa. Och vi läser om det i Daniel 7:25. Är det någon som skulle kunna läsa den versen? Det är bokstav I och andra texten där. Aha, du kan läsa nästa också. Daniel 7:25.
Denne ska tala mot den högste och ansätta den högste heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid.
Aha. Vad skulle antikrist angripa specifikt här enligt de här verserna?
Heliga tider och lagar.
Precis. Guds heliga tider och lagar. Med andra ord, han skulle angripa Guds lag. Skulle förändra på Guds lag. Så att människor, när de följde antikrist, så följde de trodde att de följde Gud, Guds lagar, men egentligen så följde de förändrade budorden. Och vi såg att när romerska kyrkan gjorde det, de ändrade på vilodagen, de ändrade på det andra budordet. Och om vi följer den här mönstret som vi sett i Gamla testamentet, när Guds folk förkastade lagen, vad skulle hända med den profetiska gåvan då? Det skulle avta, precis. Och det här är allvarligt. Antikrist skulle regera i en tid, tider och en halv tid, står det här. Vi förstår att det handlar om 3,5 profetiska år. Var dag motsvarar ett år, alltså blir det 1260 år. Vilket vi också kan se i Uppenbarelseboken. Och vad gjorde antikrist under den här tiden? Den här tiden förstås, den sträcker sig från 538 när påvedömet fick makt fram till år 1798 när påvedömets makt bröts. Och under den här tiden så förföljde antikrist Guds folk brutalt. De hävdade att de var Gud på jorden och de förändrade på Guds 10 budord. Så under den här mörka tiden, från 538 till 1798, så kan vi inte förvänta den profetiska gåvan att vara verksam. Hänger ni med på det resonemanget? De har förkastat Guds lag, de har lämnat Guds lag, de har förändrat på den. Så kristenheten som helhet har förkastat Guds lag, och därför så kommer inte Gud att sända den profetiska gåvan till det här folket. Förrän de gör som det stod i Malaki, återvänder till Moses lag på Sinais berg. De säger, kom ihåg min tjänare Moses lag som Gud hade sagt. Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på berget. Då ska jag sända profeten Elia till er. Innan Herrens dag, den stora fruktansvärda, ska komma. Herrens dag talar ju också om Jesu andra ankomst. Så vi har ett tydligt tecken på att innan Jesus kommer tillbaka, så skulle Gud sända den profetiska gåvan igen till sitt folk. För vad skulle hända efter de 1260 åren? Vi läser i Uppenbarelseboken 12. Vi kan gå dit. Uppenbarelseboken 12. Vi skulle kunna studera hela det här kapitlet, men vi kommer inte göra det. Men
kvinnan flyttar då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260.
Okej, vad representerar kvinnan i Bibelns profetior? Församlingar, precis. Vi ser det från andra ställen. Så Guds församling flyr ut i öknen under den här tiden. I 1260 dagar, var dag motsvarande ett år. Och i vers 14 så står det samma sak. Det står att den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid borta från ormen. Så hon gömmer sig. Hon är borta under den här tiden, den här trogna, rena kvinnan. Men efter 1798 så skulle hon komma fram igen. Och vi läser i vers 17 vad som händer. Någon kan läsa den versen. Ha! Vad är det den här sista församlingen ska ha? Eller vad är det den sista församlingen ska göra? Två saker.
Hålla buden och ha Jesu vittnesbörd.
Och vad var Jesu vittnesbörd? Profetians ande, eller hur? Den profetiska gåvan, ser ni här. När Guds folk återvänder till Guds lag. De säger, okej, nu ska vi hålla Guds lag igen. Då kommer Gud att återställa den profetiska gåvan. I Uppenbarelseboken 12 och 17 så har vi tydliga bevis på att det är en förutsägelse om att en rörelse som uppstår efter 1798 ska hålla Guds bud och de ska ha den profetiska gåvan. Det som Antikrist hade förstört skulle bli upprättat genom en sista reformationsrörelse som liksom Johannes döparen vänder människor tillbaka till lagen som gavs på Sinai. Och när det sker så skulle Gud också återställa den profetiska gåvan. Finns det en församling som uppstår efter 1798 som håller Guds 10 bud och har en profet ibland sig? I så fall så måste det vara den församlingen som beskrivs i Uppenbarelseboken 12:17, eller hur? Vi har ännu inte gått och börjat läsa Ellen Whites skrifter, eller hur? Vi har bara läst Bibeln. Och vi ser klart och tydligt, det måste finnas en grupp efter 1798, efter det här avfallet, som håller Guds bud, inklusive sabbatsbudet, och som har en profet ibland sig. Det finns bara ett enda samfund som uppfyller dessa kännetecken. Det är sjundedagsadventistsamfundet. Och det betyder inte att adventister är bättre än alla andra människor. Eller att bara adventister kan bli frälsta. Men det betyder att Gud har gett adventistsamfundet ett specifikt uppdrag. Som inget annat samfund tyvärr har. Varför inte? För att de håller inte Guds bud. De har inte den här profetiska gåvan. Adventistsamfundet beskrivs som en profetisk rörelse, vilket betyder att den är förutsedd i profetiorna och som har ett unikt och speciellt uppdrag från Gud att ena världens kristna under Guds bud och tron på Jesus. Det är faktiskt det är det som är tanken. Det är inte att de ska vara skilda från världen och skilda från de andra kristna och bosätta sig i någon håla långt borta i någon skog och hålla sig borta ifrån de andra kristna. Utan de har ett uppdrag att ena alla kristna på Guds 10 budord. Det är som majoriteten av den kristna världen har glömt bort. Och hur känner Satan om den här rörelsen enligt den här versen? Vad står det i Uppenbarelseboken 12? Och... I sitt raseri, eller hur? Han är rasande på den här kvinnan. Han tycker inte om den här rörelsen. Har det här samfundet välsignats med profetians gåva? Svaret är ja. Och den profetens namn är Ellen White. Vem var Ellen White? Jag har skrivit en liten biografi, kort biografi om henne här. Men kort sagt, hon var född 26 november 1827. Nära Gorham i delstaten Maine i USA, en familj med 8 barn. När hon var 8 år gammal så kastade en skolkamrat en sten som träffade henne i ansiktet. Hennes näsben krossades och hon låg medvetslös i 3 veckor. Alla trodde att hon skulle dö. Men hon överlevde trots att hennes hälsa var mycket svag och bräcklig. Genom olyckan så avbröts hennes skolgång. Så när hon var 9 år så slutade hon att gå i skolan. 1840 så lämnade Ellen White sitt liv till Jesus. Och 2 år senare blev hon döpt som metodist i metodistsamfundet. Familjen Harmon hade hört väckelsepredikanten William Miller. Hans föredrag om Jesus snara ankomst. Och de hade tagit till sig det här budskapet. Och Ellen White blev en ivrig utbredare av läran om Jesu andra ankomst. Och trots sin svaga hälsa så ansträngde hon sig mycket för att tjäna pengar som kunde användas för att köpa traktat om Jesu återkomst år 1844. Efter den stora besvikelsen 1844 i oktober så var milleriterna mycket missmodiga. Ni vet att de hade grundat på Bibelns profetior så tänkte de att Jesus skulle komma tillbaka den 22 oktober 1844. Och han gjorde inte det. De hade missförstått en sak. De hade förstått tiden rätt, men de hade missförstått händelsen. Och de blev djupt besvikna och missmodiga. Och Ellen White var en av dem som också blev missmodiga under den här tiden. Och i december samma år, 1844, det är alltså några månader efter besvikelsen, så fick den 17-åriga Ellen Harmon sin första syn. Och den handlade om adventsfolkets segerrika vandring till Guds stad och visade att Gud hade lett rörelsen. Motvilligt så berättade hon om synen för sina vänner som tog emot den som att komma från Gud. Och det var den första utav över 2000 syner och drömmar som Ellen White skulle få under sin livstid. Två år därefter så gifte sig Ellen med James White. Och därför fick hon namnet White också. Och de fick 4 söner tillsammans. Fattigdom och trångmål blev de tidiga årens dagliga erfarenhet för dem. De reste kors och tvärs på USAs farleder med häst och vagn och ångbåt och tåg. Många gånger led de otroligt mycket, speciellt när de hade spädbarn med sig som de reste med fram och tillbaka. Och de utstod svåra lidanden, förlorade 2 av sina barn i sjukdom. James White dog själv 1881. Så Ellen White blev änka. Och hon var också ofta sjuk, och speciellt innan hon fick de här synerna om hälsobudskapet 1860-talet. På 1880-talet så besökte Ellen White Europa, där hon arbetade i Schweiz, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark, Norge och Sverige. På 1890-talet kom hon till Australien där hon etablerade en skola. Och den sista delen av hennes liv bodde hon i Kalifornien där hon skrev många böcker. Och även åkte på flera missionsresor. Och sommaren 1915 så slocknade denna märkliga kvinnas liv stilla då hon var 87 år gammal. Ellen och James Whites verksamhet var helt avgörande för adventssamfundets utveckling. De grundade bokförlag, skrev böcker, etablerade församlingar, skolor, hälsohem, sjukhus med mer. Och under sin livstid så skrev Ellen White över 40 stora böcker och 5000 tidningsartiklar, trots sin korta skolgång. Och dessa böcker har förvandlat otaliga människors liv, och hon är världens mest översatta författarinna genom tiderna. Världens näst mest översatta författare genom tiderna. Den enda som översatts till fler språk, det är Lenin. Hans bok. Okej. Och Vägen till Kristus har översatts till över 140 olika språk. Och stora delar av hennes verksamhet gick ut på att skriva personliga vittnesbörd till personer, församlingar och institutioner. Med råd utifrån vad hon har blivit visad i sina syner och drömmar. Totalt så skrev hon över 60 000 sidor. Det är ganska mycket. Och från det att hon... Jag försökte räkna på det där. Jag såg att det är minst 2 sidor varje dag. Från att hon började sin verksamhet. Fram tills hon dog. Otroligt mycket som den här kvinnan skrev. Adventistsamfundet växte från 50 personer efter besvikelsen 1844 till ett världsvitt samfund på nästan 140 000 medlemmar under hennes livstid. Idag så är medlemsantalet över 17 miljoner och bland de snabbaste växande samfunden i världen. Vad var det som låg till grunden för den här kvinnans verksamhet? När hon fick sina syner och drömmar så skedde också de här övernaturliga tecknena under den. Jag tänkte nästa gång så ska vi titta lite på testen för en profet. Hur man kan veta om en profet verkligen kommer från Gud. Och sen ska vi se om Ellen White faktiskt passar de här testen. Eller passerar de här testen. Klarar testet. Men låt oss titta på vad som hände när hon hade sina syner och drömmar. Ni minns att Daniel och Biliam fick övernaturliga saker som hände med dem. James White skriver om Ellen White följande om sin fru följande saker när hon har en syn. Hon är helt omedveten om allt som händer omkring henne, vilket har bevisats genom de mest noggranna testerna. Hon upplever det som om hon är borta från den här världen och i himmelska varelsers närvaro. Precis som Paulus gjorde när han blev uppryckt till tredje himlen. Nummer 2. Hon andas inte. Under hela tiden som synen varar, som vid olika tillfällen sträcker sig från 15 minuter till 3 timmar. Okej, är det någon person som kan hålla andan i 3 timmar här? Ja, det är omöjligt. Någonting övernaturligt händer med den här kvinnan. Det finns ingen andning, säger han. Det har i upprepade tillfällen bevisats genom att trycka för över bröstet och stänga munnen och näsborrarna. Och de satte också ett glas för att se liksom om det kom ut någon imma överhuvudtaget, men det gjorde inte det. Direkt när hon får sin syn blir hennes muskler hårda och hennes leder oböjliga så att ingen yttre kraft kan påverka dem. Samtidigt kan inte hennes många fria och eleganta rörelser hindras eller styras av ens den starkaste personen. När synen avslutas är allt i totalt mörker för henne. Även om det är på dagstid eller i ett välbelyst rum om natten. Hennes förmåga att urskilja även det starkaste lysande objektet som hålls bara några centimeter från hennes ögon återvänder bara gradvis. Det minns Paulus hur han blev bländad. Han kunde inte se något på 3 dagar. Liknande saker hände med Ellen White. Ibland kan det ta upp till 3 timmar innan synen är återställd. Detta har hållit på de senaste 20 åren. Ändå har hennes syn inte tagit den minsta skada. Få personer har bättre syn än henne, säger han. Och ni har andra exempel på ögonvittnen som berättar vad som hände med Ellen White. Vi kan ta till exempel nummer 2 där. Det står om Ellen Whites familj. Tidigt år 1845, då hon hade en syn i hennes föräldrars hem i Portland, Maine, plockade 17-åriga Ellen Harmon upp deras stora familjebibel och höll den i sin utsträckta vänsterarm i 20-30 minuter. Berättelsen dokumenterades av Jane Loughborough som intervjuade de som var vittnen till synen, inklusive Ellens far, mor och syster. Bibeln som finns på utställningen Ellen White Estate väger 8 kilo. 8 kilo höll den här klena, svaga 17-åriga tjejen på en utsträckt arm i 20-30 minuter. Jag har en familjebibel hemma som väger 5 kilo. Och jag kan inte hålla den mer än kanske 10-15 sekunder. Och här är en 17-årig tjej som är mycket bättre än mig. Någonting övernaturligt hände med henne. Hennes motståndare som var jättekritiska till det här, de fick själva bevittna de här synerna. Ni kan läsa om det i nummer 3 där. Herr Thayer som trodde att synerna var från djävulen. Och det är intressant, vi kan läsa det här. Han ville testa detta på något sätt. Så han hade hört att sataniska syner kunde hejdas genom att öppna Bibeln och lägga den på personen som hade synen. Han bad Sargent att testa detta på detta sätt. Men han sa nej. Då tog Taylor en tung, stor, sällan använd quattro familjebibel som låg på bordet. Det här var under tiden som Ellen White hade en syn. Han öppnade den och la den på Ellen White medan hon hade synen bakåtlutad mot väggen i hörnet av rummet. Omedelbart efter att bibeln lades på henne reste hon sig upp och gick in i mitten av rummet. Med bibeln öppen i ena handen och upplyft så högt som hon kunde nå, och med blicken stadigt fäst uppåt förklarade hon på ett högtidligt sätt Guds inspirerade vittnesbörd, eller ord av samma innebörd. När hon på detta sätt höll Bibeln utsträckt i ena handen och med blicken uppåt och inte på Bibeln fortsatte hon under en lång tid att vända bladen med andra handen och placera fingret på vissa texter och läste med en högtidlig röst upp vad som stod här. Många närvarande tittade på de ställena där hennes finger pekade för att se om hon läste rätt. För hennes ögon såg samtidigt uppåt. Och ni kan läsa Jane Loughboroughs vittnesbörd också. Det är hennes ögon. Nu ska vi se här. Jag vill känna igen några fakta angående synerna. Första gången jag träffade fru Ellen White var i oktober 1852. Den dagen såg jag henne ha en syn som varade i över en timme. Sen den gången har jag haft förmånen att se henne ha syner ungefär 50 gånger. Jag har varit med när läkare har undersökt henne i detta tillstånd. När hon får en syn ger hon ifrån sig 3 hänryckta ärorop som genljuder och återljuder. Det andra, och speciellt det tredje, svagare men mer nervkittlande än det första. I ungefär 4 eller 5 sekunder verkar hon falla ner som en person som svimmar eller förlorar kraften. Känner vi igen det från Daniel och de andra profeterna? Därefter verkar hon direkt uppfyllas av övernaturlig styrka. Ibland reser hon sig på sina fötter på en gång och går runt i rummet. Hon rör sina händer och armar i frekventa rörelser. Alla dessa rörelser görs på ett mycket elegant sätt. Det är omöjligt för någon att rubba hennes arm eller hand från den position som de placeras i. Hennes ögon är alltid öppna, men hon blinkar inte. Minns ni hur Biliam, att han fick sina ögon öppnade under synen? Samma sak händer här med Ellen White. Hennes huvud är höjt och hon tittar uppåt. Inte tomt stirrande, men med ett behagligt uttryck. Den enda skillnaden från normalt är att hon verkar titta intensivt på något fjärran objekt. Hon andas inte, ändå slår hennes puls normalt. Hennes ansiktsuttryck är fridsamt. Färgen på hennes ansikte är som i hennes naturliga tillstånd. Vissa personer försöker hävda att Ellen White hade någon form av epileptiska anfall och därför så fick hon de här sakerna som hände. Eller att på något sätt att hon hallucinerade det som hon såg. De här tecknena bevisar att så inte var fallet. Det var inte något epileptiskt anfall som fick henne att lyfta den här tunga bibeln och citera rätt utifrån det som hon sa. Inte heller så kan ett epileptiskt anfall få en person att inte andas på 3 timmar och ändå överleva. De visar att det var någonting övernaturligt som hände med den här kvinnan. Och i Ellen Whites egna ord så säger hon så här. Och det är slutet på den här punkten, eller på det här studiehäftet. Synarna är antingen från Gud eller från djävulen. Det finns ingen medelväg att välja. Gud arbetar inte tillsammans med Satan. Vi måste fatta ett beslut på den här frågan. Vi måste erkänna att det var någonting övernaturligt som hände med den här kvinnan. Men nästa gång så tänkte jag att vi ska titta på testen för en profet för att veta, är det en Guds profet eller är hon en profet ifrån onda makter? Så jag hoppas att vi ses tillbaka. Vi kan ta en paus kanske på en kvart. Så kan vi försöka starta här 5 i igen.